Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det är sådana här matljud som man kan lyssna på YouTube.
Aha. Ja. Heter det SMR?
Ja, men något sånt där. Heter det inte så?
Ja, jag har ingen aning.
Matljud.
Det är du som kollar på YouTube.
Ja, du är YouTube.
Ja, men jag är inte inne och
generationen är på det här stället.
Ja, men jag är inte inne och kollar
ASMR.
På ASMR. Så för.
Ska jag kolla. ASMR. Meaning. Autonomous sensory meridian response. Sägs stimulera tittarnas sinnen via ljud som försiktiga viskningar, prassel, matljud. Ja. Ja. När jag har lurarna på mig här och du sitter nära micken så är det precis så.
Ja. Kan göra en egen podd med det.
Kan man göra.
En minut med smask.
Ja, men bara äta. Fast då är det nog mer med YouTube tror jag. Man vill gärna se det tydligen också på film och sånt. Ja. Det är lite äckligt faktiskt.
Ja, det är annorlunda i alla fall.
Ja,
tycker jag.
Det är olika. Det är olika.
Typ det.
Har ni haft en bra helg?
Ja.
Jo.
Ja, det har varit jättebra för min del också.
Ja. Helvete, bara radar upp de bra helgerna.
Ja, det är så.
Fan, det är gött väder.
Ja.
Just nu. Mm. Fast det är kallt fortfarande, gillar det.
Fast det är ju inte kallt liksom.
Morse var det kallt.
7 minus tycker jag är kallt ändå.
Ja, fast det var inte den där råa kylan som det brukar vara här.
Var det
inte? Ganska, nej, inte i centrum.
Oj.
det var det.
Det är vi ute i förorten som har.
Ja. Det brukar vara lite kallare här faktiskt.
Ja, det brukar vara så. Mm. Och så blir det ännu grisigare in mot kusten.
Ja.
Vid havet. Den är ju sådär.
Ja.
Fan, corona, vi badade, Jonathan.
Ja, det var vidrigt.
Vi badade i havet. Det var väl inte riktigt genomtänkt kanske alla gånger.
Nej.
Fast det var en bra idé på pappret just då. Mm.
Ibland faller vabb in ganska bra.
Ja, det var ja, Fia missade ju den. Hon skulle ta igen den alldeles strax av. Nu är det ett år sedan. Det var väl i februari? Det var väl i februari, va? Var det det?
Ja, men det var det någonting sånt.
Hemsk är du. För fan vad illa det var. Vad dåligt jag mådde i flera dagar efteråt.
Mm. Vad vidrigt.
Ångesten. God damn. Nej, men det är, helgerna är ju väldigt intensiva. Och framförallt en grej jag tänkte på också som har inträffat nu på sista veckorna. Det är att tiden går så in i helvete fort.
Ja.
Jag har aldrig varit med alltså, om liknande. Det är fan en måndag morgon och sen är det ett andetag och sen är det fredag eftermiddag.
Mm.
Det är precis som att veckan har glömt bort 2 dagar. I mitten liksom.
Är det helgerna eller vilka dagar är det som de glömmer bort?
Onsdag, torsdag. Aha. I alla fall.
Mm.
Inte helgerna, de kommer ju som de ska liksom. Mm. Men det går fruktansvärt fort alltså.
Mm. Ja, vi pratade ju om det här, liksom att det är måndag och så är det tisdag och sen så är, det kan vara lite segt då.
Ah.
Och sen så bara fluff.
Så är det fredag.
Då ska vi gå hem.
Ja. Ah. Är det helt otroligt.
Annars bor vi här hela tiden.
Ja.
Det är inget konstigt alls. Men det är väldigt intressant det där alltså. Ah. Hur det kommer sig att det blir så. För jag har träffat jättemånga. Snackar med kompisar och sånt också som säger samma sak. Att det är liksom. Det går, de har samma upplevelse.
Aha.
Och då funderar jag på om det är någon sån här generell sak. Att människor är det state of mind nu. Att man har gått ner i gruvan liksom. Att man bara jobbar och kör. Och att det är därför som man kan liksom inte göra så mycket annat med pandemin. Sådär liksom.
Mm.
Men hade man gjort det annars, tänker jag. Jag vet inte. Så jävla mycket går man inte ut och äter. Så mycket bio går man inte på.
Kanske ålder.
Ja, det kan vara det.
Mm, kanske.
Det blir ju äldre man blir, desto kortare blir ju liksom.
livet.
Ett år. Ja, det är med. Ja, det där vet man ju aldrig.
Men det är ju väldigt alltså, tid är ju relativt liksom. Mm.
I helgen kändes det som att jag hade stannat tiden.
Ja, gött.
Han med så jävla mycket hela tiden.
Ja, perfekt.
Det är underbart.
Ja, och så bara, nu är klockan ett, fast det känns som att det skulle lika gärna kunna vara fem.
Perfekt. Då är det bara att förstöra det med Netflix.
Ja,
ja. Ja, på med en serie bara.
Bästa helgen alltså.
Ja.
Ja, gud. Ja, men det är ju lite grann sådär. Det är... man vill hinna med väldigt mycket, fast samtidigt vill man också hinna med att göra ingenting.
Ja.
Det är ju...
men jag kände att jag hade fått den kombinationen, ja, av allt. Mm. Jag hade gjort både det ena och det andra.
Nirvana kallar hinduisterna.
Ja, det kanske är mitt nirvana.
Ja, precis. Ja, det blir väl så. Man blir som umgås också. Jag hittade en ny skog i helgen faktiskt. Det var väldigt coolt.
En ny?
Ja, en ny skog, ja. Det blir lite grann så. Man är ju fyrkantig som människa liksom.
Ja.
Man åker ju till samma jävla ställe hela tiden. Och så ruttnar jag på det nu. Nej, jag orkar inte. Jag vill hitta något annat. Och på väg till stallet med min yngsta dotter så åker vi förbi Lerum. Och så åker vi upp i området där. Och där så står det en skylt liksom. Att här skogen. Här skogen. Ja.
Här skogen, ja.
Ja. Skogen är här.
Här är skogen.
Här. Så gjorde vi en chansning där. Och så fanns det motionscentrum. Där vände vi direkt.
Ja.
Där var alla äckliga människor.
Ja.
Ja, usch. Och så åkte vi tillbaka och så hittade vi en sån avstickare på en väg. Och så var det 10 meter på en grusväg och sen var det trollskog resten.
Mm. Ja, härligt.
Helt kul.
Jag tror att jag vet vart du är nu till och med.
Ja, sådana här, det är liksom 2 decimeter mossa.
Mm.
Alltså, as far you can see liksom. Helt galet bra.
Mm.
Och så inte massa folk där liksom, så man kunde släppa hunden och... Helt perfekt. Så. Och så när man kommer in i skogen så blir det vindstilla.
Ja,
ja, ja, perfekt alltså. Skogen är the shit alltså.
Mm.
Så eventuellt kanske också havet är ett steg bättre för min del. Men det är inte just nu. Där är det för kallt.
Mm.
Där är det nasty på riktigt nu. Fy fan. För alla de lyssnarna som inte då har varit med om västkusten på vintern. Och gå ut vid havsbandet nu när det ligger på liksom 8-10 sekundmeter. Och så är det 2 grader kallt i vinden. Det är ingen rolig grej.
Nej.
Det finns liksom inga kläder som stoppar det. Det bästa man kan göra där, det är att åka hem.
Ja.
Ja. Och så kan man åka tillbaka dit om några veckor eller så när värmen har kommit. Mm. Då är det också världens bästa ställe på jorden att vara.
Mm.
Så det är en väldigt stor skillnad. Och det är just det här, jag tror man behöver hitta de här ställena. Där man kan tanka på energi.
Mm.
Så skogen, havet. Antagligen ingenstans inne i stan. Faktiskt.
Som tankar energi.
Mm. I alla fall inte miljömässigt.
Nej, inte miljömässigt.
Nej.
Eller ja, det beror på vad man är för person. Finns det de som behöver stadslivet liksom.
Ja, jo, precis.
Pulsen, men det är inte så mycket puls nu.
Nej, men frågan är då, vad i den är det man behöver? För det finns ju ingen lugn i stadspulsen. Så frågan är vad det är för något. Det är lite intressant.
Det är väl, ja, men det är väl kanske störningen då. Alltså är man en person som är väldigt...
Tycker om brus.
Ja.
Ja. Anders Hansen skriver det i den han har skrivit en bok som inte har fått lika stort genomslag som heter Fördel ADHD.
Mm.
Som inte har sålt lika mycket som Hjärnstark eller Skärmhjärnan som har kommit nu då. Fördel ADHD, den är jättebra. Där pratar han om hur det fungerar.
Mm.
Just att ha en lagom mängd av brus i bakgrunden, det blir avskärmande för vissa människor.
Mm.
Därför vill man kanske sitta på ett café ibland. Liksom, för det finns alla ljud. Men det finns också inget ljud.
Mm.
Mm.
Sådär. Och jag läste en studie någonstans om varför skogen fungerar läkande. För till exempel utmattning som vi ska prata om idag. Är att det inte finns några... Det finns ingenting att fästa blicken på. Utan det blir bara en mjuk vägg. I stan så är det fullt med massa kanter. Mm. Överallt. Och kanter är väldigt svårt för våra hjärnor att låta bli och titta på. Kontrasterna liksom är väldigt, väldigt svåra.
Mm.
Medans när vi går in i en skog så är det en grön vägg. Och det blir mycket, mycket mer vilsamt för huvudet hela tiden. På sekunder, alltså millisekundsnivå liksom.
Mm.
Och att det är en av teorierna till varför skogen är läkande då liksom. Hur kommer det sig att det känns annorlunda när vi har varit i skogen än när vi har gått inne på ett köpcentrum till exempel. Så.
Kontrasterna.
Mm, verkligen. Verkligen, och det kan jag relatera till också, tycker jag. Mm. Det är liksom, det känns ju, någonting känns ju annorlunda. När man bara varit ute i skogen och inte ens har promenerat. Suttit liksom.
Ja, verkligen.
Men nu är helgen då. Nu hade jag inte riktigt koll på terrängen på området. Så jag vill inte gå bort mig, gå vilse. Och eftersom jag inte visste hur långt vi skulle hamna, så satte jag på en sån app. En sån löparapp som spårar vart det har gått, mm. liksom. Och då tar den ju från där man startar appen tills liksom man kommer tillbaka. Så ser man hur man har gått, hur lång väg och sånt där. Och vi var ute en timme. Jag tror vi gick 2 kilometer totalt. Sådär. Så att det var ju inte motionen där som var grejen. För det är väldigt långsamt tempo att ta sig 2 kilometer på en timme.
Mm.
Det är liksom, det är lek liksom hela vägen typ. Men ändå känns det annorlunda.
Mm.
På vilket sätt annorlunda?
Ja, men huvudet liksom. Det är lugnare. Det är någonting annat.
Mm.
Det blir en annan form av stämning på insidan, typ.
Frid liksom, inuti.
Ja, lugn, ja. Kan jag tänka mig. Och den hänger fan i, liksom. Mm. Den hänger i länge. Jag tycker den hänger i alltså rätt många timmar.
Mm.
Och beroende på vad man gör efteråt, och såklart. Hade jag satt mig 2 timmar med Instagram efteråt, så hade det ju varit borta. Men ja. Om man ser till att inte göra det, liksom. Och just det här, vad är det som tar energi och vad är det som ger energi? Det där är ju saker vi kommer in på idag.
Mm.
För vi ska ju prata om utmattning idag. Utmattningssyndrom.
Mm.
Utbrändhet är det också ett namn som man har hört.
Gå in i väggen.
Gå in i väggen. Det är som våra psykologer säger. Ni får kalla det vad ni vill. Skita i vilket. Det är samma grej.
Mm.
Det spelar liksom ingen roll vilken etikett du har på det. Det är någonting som är fel, liksom.
Mm.
Någonting som har hänt. Och vi har ju, ska vi säga, 80% av våra klienter?
Ja, typ.
Något
ja,
sånt där?
Typ man säga.
Och ibland är det bara ett utmattningssyndrom. Ibland är det utmattningssyndrom tillsammans med smärta.
Mm.
Ibland börjar det med smärta. Ibland är det en social situation som har gjort att det blir utmattat. Ibland är det en arbetssituation. Ibland är det all of the above.
Mm.
Ibland är det på pappret ingen större fara. I vardagen i livet. Men människan har ändå varit så sårbar. Mm. Och hamnat snett i alla fall.
Man kan ju till och med se, vad ska man säga, lyckad ut.
Ja.
Ja, gjorde jag sådana här situationstecken då.
I radio. Radioteater utan att berätta vad som händer. Det gillar lyssnarna.
Ja.
Ja. Men det är verkligen sådär alltså. Och det är... Vi har väldigt, väldigt mycket erfarenhet om det där. Och väldigt mycket att prata om det där.
Mm.
Och...
Mm.
Vi springer också på väldigt mycket folk på sociala medier som både följer Caladius och som privatpersoner eller sådär, och som läser och följer och filmer och sådär, som har utmattningssyndrom.
Mm.
För att i hela den grejen med utmattningssyndrom, det är liksom inga lata människor som blir det.
Nej, det är sällan så.
Det är sällan så, det är ju i princip aldrig, va?
Nej.
Och det innebär att när man väl har blivit sjuk, så har man väldigt, väldigt svårt att se det. Man har väldigt svårt att känna det. Man har väldigt svårt att förlika sig med det.
Mm.
Och då vill man också lösa problemet väldigt snabbt. Så då söker man också väldigt mycket hjälp.
Ja.
På väldigt kort tid.
Precis.
Man läser alla självhjälpsböcker. Man lyssnar på alla poddar.
Mm.
Man tittar på alla filmer.
Mm.
Och man gör alla insatser.
Precis. Och det är ju för att det är så man har gjort tidigare med allt annat. Man bara kör och tar tag i det. Och...
Man är en problemlösare.
Mm.
Ja, okej. Okay. Ska vi se.
En doer, en spindel i nätet.
Ja, precis. Och det är ju fantastiskt bra i karriären och sådär, va?
Mm.
Men lite grann som vi pratade om i högprestationsavsnittet, så är det ju så att det är också kopplat till en väldigt stark ohälsa.
Mm.
Den här typen av reflexmässiga grejer, liksom, beteenden som vi människor gör, va? Men om vi skulle börja med själva UMS, utmattningssyndrom, som förkortningen är, utbrändhet, så säger ju sjukmedicinvetenskapen säger ju att det ska föregås med 6 månaders uppvärmningsfas.
Mm.
Det innebär att någonting ska ha varit pågående i minst 6 månader.
Mm.
Och det ska bli mer och mer och mer och mer. Väldigt få som ser det under tiden som man sitter där.
Mm.
Vi märker ju det om vi har personen under våra vingar, så att säga, att de ökar farten, att det händer mer och mer och mer och mer i livet. Så att nästan ingen ser det under tiden.
Nej.
Men alla kan se det efteråt.
Mm.
Mm.
Jag har fortfarande till dags dato, och då har vi haft liksom hundratals utmattningspatienter, aldrig träffat någon som inte har kunnat se här började öka och här small det. Och jag tror det är en väldigt viktig grej, för att om man hade haft den här närvaron under tiden så hade man kunnat se varningssignalerna innan väggen kom.
Mm.
Men det är så försvinnande sällsynt.
Vi har ju, alltså jag har haft personer i min närhet som ja, men man märker att ja, men här de har spinnar upp och kör hjärnet.
Ja.
Och så har ju påtalat detta.
Mm.
Och det är liksom ingen respons, förstår inte vad jag menar.
Nej.
Det är säkert någonting annat.
Ja.
Och det blir spännande så här när vi hör saker som lyssnarna kanske inte hör nu.
Det var någon som släpade en metallgrej längs med ett golv liksom.
Ja. Nej, det jag vill komma till i alla fall, att det, när jag har haft sådana personer och sagt till, alltså det är ingen idé.
Nej.
Bara, ja, det är som att man får se den här tågkraschen helt enkelt. Det är för sent att stanna in.
Och det är ju, det är väldigt svårt.
Ja.
Sådär.
Speciellt så nära att säga till.
Ja.
Det är ju lite för känsligt liksom.
Sätta ner foten liksom. Och vi kommer väl in på de där grejerna, tänker jag, så småningom också.
Mm.
Och ibland så kan det vara svårt att när jag har patienter som sitter och ska berätta om hela grejen, så så kan det ibland vara svårt att veta när bägaren tippade över.
Mm.
Då brukar jag fråga, när gick du hem ifrån jobbet? För där hände nästan alltid någonting.
Mm.
Sjukskrivningsdagen.
Mm.
Där hände det något. Det kan vara gråtattacker som aldrig slutade. Det kan vara väldigt, väldigt jobbiga minnesgrejer. Att man på riktigt har glömt bort var bilen står.
Mm.
Eller på riktigt har glömt bort hur man tar sig hem.
Mm. Eller vart man är just nu.
Vart man är just nu, ja.
Mm.
Och det där är ju saker som man kanske då som så att säga, lekman, situationstecken, associerar med hjärnskador.
Mm.
Typ så, eller sjukdomar, Alzheimer, demens och sådana här saker. Fast helt plötsligt sitter man där själv och man kan för sitt liv inte fatta hur kan det här kännas som det gör. Liksom.
Mm.
Det blir väldigt otäckt, det blir väldigt läskigt.
Mm.
Och det är också någonting som kopplas ihop med väldigt mycket känslor just där och då.
Mm.
Och då blir det någon form av akut fas. Liksom. Mm. Nu har det gått för långt. Och ofta är det kopplat till en utlösande faktor. Alltså det är någon enskild grej som har hänt. Det kan vara en liten situation på jobbet. Som normalt sett är liten, men som nu har blivit jättestor. Det kan vara att det händer någonting hemma. Det kan vara att det var en sista grej liksom, som fick bägaren till att rinna över.
Mm.
Och där vet man då, okej, nu så sitter vi där. Liksom.
Mm.
Och det jobbigaste då är att det här kan hålla på i många, många år. Det,
tyvärr.
Det är någonting som
det blir ofta utdraget, ja.
Ofta utdraget, ja. Och Institutet för stressmedicin har ju liksom pågående studier. De visar ju det att 50% har besvär 7 år efter det small.
Mm.
Mm.
Och utav dem så är en tredjedel är fortfarande kliniskt diagnostiserade som utmattade.
Mm.
Det är väldigt många.
Mm. Det är det. Det är väldigt lång tid också.
Alltså väldigt hög procentsats. Nu är det ju 190 personer och sånt där. Det är procentuellt sett så är det extremt högt. Och det där är någonting vi kan skriva under också på.
Mm.
För vi träffar människor som har varit hemma i jättemånga år. Med de här sakerna. För utmattningssymptom. Och av någon orsak inte verkar bli bättre då. Liksom.
Mm.
Och tänker vi ska komma in på det där då. Varför blir man inte bättre?
Mm.
Vad är det som händer? Vårat sätt att se på det. Nu är det ju så här att det här är ju liksom en diagnos, en sjukdom. Det forskas ju på det. Och det är ju väldigt viktigt att komma ihåg att vi vet väldigt lite om det här egentligen. Vi vet ju egentligen inte alls varför det sker i huvudet. Vad är det som händer? Vad är det som händer på insidan? Hade vi haft en skada inom fysioterapin till exempel som har varit bråkig i 7 år efter skadan inträffar, så hade vi ju ansett den vara permanent.
Mm.
Så är det ju.
Mm.
Och det är väl lite olika från person till person också, men det jag upplever är att det är väldigt många som bara har väntat på att det ska gå över.
Mm.
Man får hem och vila. Och så.
Det är ju en del i det. Alltså man ska ju dra ner på tempot och vila.
Ja.
Under en period. Mm. Ja. Sen så kanske man behöver också ha andra insatser.
Så är det. Och man behöver nästan alltid ha andra insatser skulle jag säga. För att det är någonting som har gjort att den här typen av utmattning kommit. Liksom. Mm. Det är ett beteende. Ett reflexmässigt beteende som har eldat ljuset i bägge ändar. Mm. Och sen gick det inte längre. Det blev för mycket för huvudet liksom.
Mm.
Och där hände det saker. Och vad som har hänt då på liksom, fysiologisk nivå inne i huvudet, om det nu är så. Det är egentligen inte viktigt. Utan det viktiga är att vi mår bättre, att vi blir bättre. Jag tänker att det är det vi ska fokusera på idag.
Mm.
För att efter den här akuta fasen så går man ju över på en, liksom, en återhämtningsfas.
Mm.
I utmattningssyndromet. Och ofta är det så att man sover väldigt mycket i början. Mycket känslor och så sover man väldigt mycket. Så man är ju extremt trött. Och det, ofta är det så, jag märker det på mina patienter, att när de sänker garden så kommer de på och så ser de hur jävla trötta de var.
Mm.
Egentligen. Och vissa håller upp en väldigt hög gard, alltså väldigt skyddar sig själv väldigt, väldigt länge. Och när vi väl har fått dem till att släppa, så sluta kämpa emot verkligheten nu, så blir de knalltrötta.
Mm.
Mm. Och precis, och när man kanske blir sjukskriven där så kanske man ofta känner att man mår sämre helt plötsligt.
Ja.
Man får gå hem liksom.
Jajamän. Och det är just det, till det där måendet, det kopplas ju väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket saker liksom till att det blir sämre.
Mm.
Vi var inne på det i högprestationsavsnittet också. Hur vi tappar sammanhanget.
Mm.
Hur vi tappar liksom vår närvaro och vårt liksom att vara duktig. Att vara behövd.
Mm.
Sådär. När man helt plötsligt är sjuk.
Mm.
Därför håller ju väldigt många emot detta väldigt länge. Man vill ju gärna vänta så länge som det överhuvudtaget är möjligt. Och därför blundar man också för mycket av symptomen. Liksom.
Mm.
Och det är ju också så här att när man inte har adrenalinet igång så att säga. Tempot uppe. Utan man växlar ner. Då känner man hur tom tanken var. Liksom.
Mm.
Så att det är väldigt, väldigt komplicerat. En väldigt komplicerad process. Vi liksom har full respekt för att man inte har varit sjukskriven innan. Eller för att man har försökt att drifta hela den här jättevardagen utan bensin.
Mm.
För vi människor är ju väldigt duktiga på pannben, så att säga.
Ja, ja.
Mm. Och vi är ju, hade vi varit en mekanisk maskin så hade det ju stoppat för länge sedan.
Ja, ja.
För väldigt många.
Fel i systemet.
Ja.
Det hade man, tyckte
jag. Ja, ja. För länge sedan. Men vi människor är ju så anpassningsbara. Att vi kan ju anpassa oss till vad som helst liksom, i stort sett. Det, både fysiologiskt, alltså vi anpassar oss till medicin också. Det, men också situationer. Det blir ju normaliserat på något vis att alltid vara trött. Och vi har ju pratat om normaliseringen förut också.
Mm.
Att när man gör en sak tillräckligt mycket, även om den är dålig, så blir det till slut normalt för huvudet. Det blir liksom ny vardag, ny standard.
Mm.
Och om vi har lyckats normalisera, eller om vi har råkat eller hamnat i en situation där vi har normaliserat ett dåligt beteende. Alltså ett beteende som är farligt för oss, eller är dåligt effektivt, eller håller oss sjuka. Då är det väldigt svårt att bromsa. Och de här sakerna är ofta normaliserade. Mm. Att, ja men det är så här hos mig.
Mm.
Okej, fast det blir ju sämre och sämre. Och nu har du börjat glömma grejer också. Och du är som en drake när du kommer hem. Oavsett om du har ätit eller inte. Så att hela din värld liksom har krympt till en liten, liten låda. Till en liten, liten box.
Mm.
Hur ska vi ta oss ur den när den boxen är normal?
Mm.
Det är svårt.
Mm. Det är det.
Det är svårt. Det är också därför jag vill påstå att det här är nästan omöjligt att lösa själv.
Det är jävligt svårt i alla fall.
Ja, jättesvårt. Det är det. Så i alla fall ta sig hela vägen.
Ja, och för vissa så räcker det ju att gå hem och vila.
Mm.
En liten kort period. Men jag skulle vilja säga att det där är den typen av situationer som inte har hunnit gå så långt ännu.
Mm.
Mm.
Sen har vi de som varit utmattade multipla gånger.
Mm.
Flera gånger.
Ja, eller det uppvärmningsfasen har hållit på väldigt, väldigt länge liksom.
Ja, exakt. Och där det är sista.
Mm.
Så jag har en sån kille jag jobbar med. Han har, så länge jag har känt honom så har han ju gått alldeles för hårt. Alldeles för tungt. Och när vi började jobba för många år sedan igen så... när jag klev in som terapeut för honom så kablade det upp sig världens mörkaste sociala situation. Där han var grisig på riktigt liksom. Och det är bara ena grejen efter den andra. Så, pang. Bara fortsätter. Och han bara kör och kör och kör och kör. egen företagare. Så här, och så i april förra året så kom corona. Så efter det så var det bara flatland. Då gick all luft ur liksom. Så när så han då bråkat både med långtidscovid-symptom och ett såklart utmattningssyndrom.
Mm.
Men det sitter jättehårt inne. Jättehårt inne. Det är väldigt, väldigt svårt att få det i huvudet till att förstå vad det måste göra.
Mm.
Här på plats så är allting såklart, glasklart. Sätter han sig i bilen, ringer första samtalet. Puff, är det borta.
Mm.
Och så håller det på så.
Mm.
Och det är ju det jag menar, att det krävs väldigt mycket insats och väldigt mycket handpåläggning.
Mm.
I perioder.
Mm.
För att kunna lära sig hur man själv funkar. Hur mekanismerna funkar.
Mm.
För att de kommer inte bara att försvinna. Utan vi måste hitta strategier som håller bort det som gör dig sjuk.
Ja,
precis. Så att man får en, verkligen får en förändring.
Ja.
Mm. Både kring beteende men också kanske tankar.
Ja, visst. Och tankar är ju beteende också.
Ja.
Enligt KBT så är det. Allting som en död man inte kan göra är beteende.
Mm.
Enligt den kognitiva beteendet.
Mm.
Lite kul grej.
Det är det.
Kan en död man åka buss?
Ja, det kan han.
Alltså är det inget beteende. Men att känna kärlek.
Det är svårt.
Det kan inte en död man. Alltså är det ett beteende.
Jag kan inte tänka heller.
Det kan han inte, så det är också ett beteende.
Men det är ju, så, anledningen till att det sitter så hårt också är ju för att man behöver ju ändra på det som har gjort att man har fått positiv feedback tidigare.
Ja.
Mm.
Oh ja.
Man har fått bra input eller liksom löst biffen där och då.
Mm.
Och känt att ja, men det här är en bra grej. Jag fortsätter.
Ja.
Och helt plötsligt så blir den här tidigare grejen som har varit bra, det är den som gör dig sjuk.
Ja.
Den är dålig.
Ja.
Och sånt tar ju tid.
Och det är nog det svåraste av alltihopa. När vi har haft ett beteende som har varit effektivt, som vi har fått en positiv förstärkning utav, vilket väldigt många har fått, för man har ju lyckats att göra sakerna.
Mm.
Alltså tempot har ju varit effektivt i arbetslivet till exempel.
Mm.
Tempot har varit effektivt i hushållet hemma.
Amen.
Och så helt plötsligt så är det giftigt.
Mm.
Det har liksom utvecklats till en allergi på något vis på det här tempot.
Mm.
Och så ena sidan så behöver kroppen fortfarande, eller situationen behöver fortfarande tempot.
Mm.
Men det är farligt.
Ja.
Och det här är nog grundkärnan till att så många inte blir bra.
Mm.
Och det här är också grundkärnan till att folk inte löser det här själva i samma utsträckning som sjukvården kanske hoppas på att man ska göra. För det är våldsamma beteendeförändringar som måste göras. Det är alltså jätteavancerat. Och få till det här i huvudet.
Mm.
Speciellt då. Eftersom situationen ofta är pågående. För att om jag har blivit utmattad. Och får gå hem ifrån jobbet. Så har ju min situation att hålla inte slutat. Om inte det var så att den var på jobbet. Och det är väldigt sällsynt att den bara är på jobbet, ska jag säga.
Mm.
Ja.
Det är ofta en helhetsbild. Det är lite på jobbet, lite hemma, lite socialt, lite inuti människan liksom. Det är en helhetsbild. Det är väldigt sällan som det är jobbet som är det stora problemet.
Mm.
Vi stöter på dem också.
Mm.
Där hör vi att men det här är en dysfunktionell arbetsplats. Det är ingen snack. Nu ska vi fokusera på att byta den arbetsplatsen.
Mm.
Så. Men det hör man väldigt tidigt.
Mm.
Att här är det liksom. Men om man känner att jobbet är bra liksom, fast det är lite, ja, det kan mycket att göra ibland och sådär.
Mm.
Men inget direkt negativt med mobbing eller dåliga chefer eller slarvig organisation eller omstruktureringar och sådana här saker som skapar otrygghet hos oss. Så ligger ofta lösningen i helhetsbilden istället då.
Mm.
Så det är väldigt, det är jävligt intressant.
Mm. Det svåra är ju också, tycker jag ofta, när man kanske inte riktigt har det tryggt hemma liksom, eller det är liksom lite så skakigt hemma med barn eller med partner eller vad det nu kan vara liksom. Då är det också svårt att hitta ett ställe där man kan känna sig trygg och
där man kan ladda batterierna liksom.
Mm.
Det är väldigt så, och det där vet man ju aldrig när vi sätter oss med någon som är utmattad. Vi har ju ganska mycket information innan, vi kollar ju av det med olika formulär och hälsodeklarationer och såna här saker. Men det är ju inte förrän vi sitter där som vi märker av hur de är när de pratar om de olika punkterna.
Mm.
Så att säga, det kan vara någon som skriver på pappret att men det är jobbet, det är jobbet, det är jobbet.
Mm.
Men så fort vi nämner hemmasituationen så märker man en förändring i kroppsspråket eller i blicken eller sättet de pratar på eller sådär. Och så hör vi saker mellan raderna som hon kanske inte säger.
Mm.
Men som vi fastnar på ändå. Mm. Och som vi då vill försöka dra fram. Och så visar det sig att jajamän, det första som hon skrev här, det är också viktiga saker såklart. Men det är inte där som vi måste vara nu. Utan det är på ett annat ställe. Och det händer faktiskt ganska ofta.
Mm.
Hur man har liksom en på någon vis någon startriktning. Och så ganska snabbt in i samtalet så får man byta riktning. För man hör att ja, men, vi behöver inte gå ner för den vägen. För där är liksom ingen större fara. Men här borta däremot, där vi inte har pratat alls, där låter det som att det är riktigt dåligt.
Mm, mm.
Och det är ju väldigt olika. Men tyvärr är det ofta så att arbetsgivarna då blir drabbade utav detta. För att det är på jobbet som det märks. Mm. Det är ju någonstans där konsekvensen sker. Mm. Av att man inte kan komma ihåg. Att man inte liksom kan vara på jobbet. Att man blir trött innan lunch varje dag. Så det är, och de är också lagstadgade och liksom ser till att personalen får en rehabilitering då liksom. Och sådär. Och det är där som reaktionen kommer.
Mm.
Men att glömma saker hemma, att man glömmer saker på ICA och åka tillbaka liksom, som man behövde ha ikväll, det är inte, det är liksom inga konsekvenser av det på samma sätt. Men på arbetsplatsen så blir det så att jag kan inte jobba mer liksom. Och det är ofta där som hela sjukvårdsprocessen börjar då.
Mm.
Så. Och då har man ju försökt att hålla ut väldigt länge. För att många av människorna som blir utbrända, de har ju en extrem lojalitet i sig. Det finns ju inte att vara sjuka hemma. Det existerar inte. För det är ju väldigt mycket högpresterande som blir detta. Det är ju som sagt inga lågpresterare som vi säger. Low performers. Det är inte de som är nöjd, alltså som är, som inte har behovet av att prestera. Det är ju inte en sån person som blir utmattad, utan det är ju en person som driver väldigt, väldigt hårt.
Mm.
Eller då som har hamnat i en situation där de har varit tvungna att göra saker.
Mm. Så är det.
Det innebär då att man går till jobbet ändå helt enkelt.
Ja.
Och det är jättemånga vi träffar. Men det här är såklart, du är utbränd så in i helvete. Hur länge du var sjukskriven? Nej, jag jobbar 100%. Okej. Okay. Så 100%? Ja. Fast jag sover inte. Jag glömmer grejer.
Mm.
Och jag gråter i bilen innan jag går in på jobbet. Jag får ta liksom pauser och sitta och bara vagga inne på toaletten. För att jag orkar inte sitta mer vid datorn.
Mm.
Och när jag kommer hem så hinner jag inte ens äta innan jag somnar på soffan.
Och så kanske det är smärta inblandat i det också.
Ja, och så kanske det är barn inblandat.
Ja.
Som inte tillåter det här. Eller det finns en partner hemma som förväntar sig avlastning när man kommer hem.
Mm.
Mm.
Eller det ska hämtas barn, lämnas barn. Eller göra läxor. Eller barn som inte alls
vill göra läxor.
Ja, eller som inte alls är, ska vi säga, synkade med din utmattning.
Nej.
Och det blir ju, alltså det blir en situation som är så fruktansvärd för människor. Att man vill ju bara skrika.
Mm.
Inuti liksom. Och det vi brukar säga till folk att, eller jag brukar säga så här att, det är jättejobbigt som du har det. Men du får inte glömma bort att det finns fler nivåer neråt än den du har nu.
Mm.
Det här kan alltså bli sämre. Och den situationen du berättar för mig, den har tydliga tecken på att du är på väg dit.
Mm.
Liksom. Och det är inte för att skrämma upp folk, utan det är för att berätta att vi måste, på något vis måste vi ge dem någon form av konsekvens i den situationen som finns just nu.
Mm.
För att den är farlig. De måste därifrån. Vi kan inte förminska den. Vi kan inte avdramatisera den, för den ska inte avdramatiseras. Därför måste vi förklara att nu är det viktigt att vi gör detta. Liksom.
Mm.
Och så får man kolla vart börjar vi, vilken ända. Liksom. Sådär. Men det finns en holländsk studie som vi brukar referera till som är väldigt bra, som har flaggat två stycken viktiga faktorer när stressen och tempo börjar bli farliga. Och det ena är ju när normala vardagsuppgifter tar onormalt mycket energi.
Mm.
Och det andra är när batterierna inte laddar längre.
Mm.
De två. Om man har koll på de två, så kan man också vara ganska tydlig med att se, här börjar det bli problem nu.
Mm.
Jag brukar jämföra det med en sån mobiltelefon vars batteri har börjat att bli dåligt. Mm. Om den sitter i väggen hela natten och så är det bara 50% när vi vaknar ändå. Mm. Det är ett batteri som inte mår bra, det kan vi ju bekräfta. Och så ringer vi två samtal så är det nere på 5%.
Mm.
Så fungerar energin. Orken är någon som utmattar.
Mm.
Så vila, raster och såna här saker, det händer liksom ingenting. Sömnen, det spelar nästan ingen roll. Och man orkar inte göra knappt någonting. Och där just vad man gör och inte gör, det där är någonting som är väldigt svårt för människor att upplevt under åren, att veta, att förstå att allting tar energi.
Mm.
Ja, men skulle ju bara handla, det brukar ju gå snabbt, absolut.
Mm.
Kanon, men då kan vi kolla här då. För det första så ska du ut till bilen och sen ska du sätta dig i bilen, sen ska du ta dig i trafik bland andra bilister till affären. Så bara där är en kognitiv jätteansträngning. Sen ska du in i butiken där det är stort, det är mycket ljus, det är mycket ljud, det är mycket intryck, det är folk, det är massa pryttlar i hyllorna och du ska ha koll på vad du ska ha.
Mm.
Kommer du fram till kassan och där kanske du är trött. Blir det ytterligare en ansträngning att få fram kortet eller pengarna, komma ihåg koden, vara trevlig mot kassörskan, packa din skit, ut i bilen igen och sen är det en ny resa hem.
Mm.
Och helt plötsligt så är det inte bara att åka och handla en snabb pryl på ICA, utan det är någonting helt annat. Och det är det här man behöver förstå när man är utmattad, att allting konsumerar energi.
Mm.
Allting är väldigt mycket jobbigare och det är inte säkert att du har resurser till ens en bilresa.
Mm.
Beroende på hur allvarlig utmattningen har blivit då.
Mm.
Och det där är någonting som sitter väldigt, väldigt hårt inne hos många. Extremt hårt.
Mm. Ska jag göra den förändringen? Du bara svänger på vägen hem och...
Ja, och framförallt insikten av hur mycket skit som konsumerar liksom.
Mm.
Ja, men jag är helt förstörd efter 5 minuter samtal liksom, i telefon.
Mm.
Ja, det är inget konstigt alls.
Mm.
Låt mig förklara liksom.
Mm.
Och så får man hålla på så.
Mm. Och speciellt eftersom det blir ju en, liksom en känga på egot också.
Ja.
Eftersom de har kunnat lösa både det ena och det andra tidigare,
ja,
med vänsterhanden. Och nu kan de inte ens åka till ICA.
Nej, jag är ju den som har löst grejer.
Ja, precis.
Jag är ju den som folk kom till.
Mm.
Så. Och det här är insikter vi måste landa väldigt snabbt. För det är ju orsaken till att man blir bra.
Mm.
När man... först och främst lyckas bibehålla den energi man har och hushålla med den.
Mm.
Det är först där någonstans vi kan skapa mer energi sen.
Mm.
Men om då beteendet hela tiden gör, alltså det reflexmässiga beteendet gör att vi konstant förlorar det vi har. Det är där någonstans som vi har problemet, och det är därför det inte bara räcker att vila. Det är därför det inte bara räcker att vara sjukskriva.
Mm.
Så egentligen så borde ju alla som har utmattningssyndrom få vara med om en terapivända. För att liksom reda ut det här. Vad är det som tar bort energin och vad är det som gör att du inte har kvar den?
Mm.
Vad är det som gör att du reflexmässigt försöker använda all energi du har bara för att du har en bra dag?
Mm.
Passa på grejen.
Mm.
Var kommer det ifrån liksom?
Jag tänker också en sak med energi där. Det är också att det är mycket som... Det är tankar som tar energi också.
Oh ja.
Så även om vi ligger på soffan och vilar då, så kan det ju gå åt väldigt mycket energi till att vi ligger där och tänker negativa saker om oss själva och... Här orkar bara jag ligga och vila och jag är värdelös för det liksom.
Ja, och det är ju inte alls ovanligt att man ligger och tänker sig trött liksom.
Nej, hjärntrött.
Ja, precis. Och hjärntröttheten är ju ytterligare en grej.
Mm.
Den tröttheten jag tänkte på, det var ju när man ligger och stressar upp sig. Att det går signaler och går på massa hormon faktiskt som släpper lös energin ur musklerna.
Mm.
Insulin är ihopkopplat där också. Varpå då stress och diabetes är väldigt tätt relaterat då.
Mm.
Men just att man kan ligga och se på sig med helt panktrött i armarna.
Mm. Men nervsystemet vet ju inte vad som händer på riktigt och vad som är tankar.
Nej. Utan den kan ju mycket väl uppfatta att det är ett hot liksom. Och då ska vi slåss och då ska energin ut. Och se på sig så bara låg du på soffan. Fast då kan inte gå upp.
Mm.
Så att det, och hjärntröttheten, det är ju den här tunga blöta filten som ligger över huvudet liksom.
Mm.
Där det inte finns någon skärpa så att säga i kameran.
Det känns som hjärnan stängs av.
Ja, kan man, just där får man också ibland sådana här overklighetskänslor. Att det är som att man zoomar ut liksom.
Mm.
Att man zoomar ut sig själv från situationen. Det är väldigt jobbiga saker. Och just när det gäller hjärntrötthet så är det någonting som tar väldigt, väldigt lång tid att hämta hem. Och just det här med att man reflexmässigt försöker använda energi man har och inte riktigt har fått insikten om vad som tar energi och så liknande. Det här tror jag är en av huvudorsakerna till att man kan vara utmattad liksom år efter år efter år efter år. Mm. Det har inte förändrat sig. Man håller sig helt enkelt trött. Mm. Man håller sig sjuk. Jag tror också att väldigt många som har de här mångåriga utmattningarna har fått det flera gånger. Mm. Det är min upplevelse. Mm.
Man hämtar upp sig lite grann.
Ja, och sen är det någonting nytt som händer. Mm. Problemet är att det känns inte som första gången. För det gör det inte.
Nej.
Jag har inte träffat någon som har varit med om en lika kraftig smäll första gången som andra gången. Eller andra gången som första gången.
Mm.
Utan där, det går mycket, mycket snabbare. Och mycket skörare. Och behövs mycket mindre för att det ska smälla igen. Om man då har varit sjuk i 5, 6, 7 år. Då är det sannolikt, så som jag ser det i alla fall, att man har fått det flera gånger fast man har inte märkt det.
Mm.
Det kan också vara så att, att situationen inte har förändrats överhuvudtaget.
Mm.
Så. Så att på något vis jobba med beteendet för att inte reflexmässigt använda all energi som man har hela tiden. Och att kunna bromsa upp och se vad man kan göra och inte kan göra. Att man kan stämma av sin dagsform liksom.
Mm.
Prata om acceptans, prata om medveten närvaro, saker som vi har nämnt tidigare i podden. Sådär. Men det är väldigt tydligt med de jag träffar som har liksom försökt i många år. Att okej, men du har exakt samma beteende nu som du hade för 2016.
Mm.
Men du vet, det är svårt. Ja, jo.
Ja, och ibland så är det så att de tycker att de har dragit ner.
Ja.
På där de gör. Men jag har gjort det här. Ja. Men jag har gjort det här.
Ja.
Men man har inte hittat rätt nivå på det.
Mm.
Och jag brukar säga så här, det är jättebra att du har dragit ner. Tänk vad sjukt det hade varit utan det.
Ja.
Det har varit ännu sämre nu liksom. Och jag hör ju att du behöver ännu mer.
Mm.
Jag hör ju liksom att du gör saker bara on the fly som var fantastiskt mycket det, för ditt huvud liksom. Och det är där någonstans där börjar vi nå fram då liksom, att så här okej, så det här händer i en vardag. Ja, och att vi kan då ge någon form av referenspunkt på att det här är för mycket.
Mm.
Så hur mycket är för mycket? Ja, det vet vi ju inte. Det beror ju på vad du orkar, och framförallt beror det på vad du inte orkar.
Mm.
Och då måste vi ju få reda på det. När blir du trött liksom? Vilka situationer? Och jag brukar göra så här för dem som har haft svårast egentligen för att veta vad som går och inte gör. Så jag har liksom en lista. En lista på 4-5 punkter. Här dränerar jag mig mest. Det kan vara höga ljud, det kan vara lång tid med koncentration, det kan vara en hög koncentration, det kan vara samtal på, alltså djupare samtal och sådana här saker. Som man har med sig, den listan. Och så får man, om man får erbjudande om en aktivitet eller en chans att göra något eller få feeling på någonting, så får man kolla av på den här listan.
Mm. Och ha det som en liksom fysisk stopp.
Ja.
Skylt.
Mm. Är någonting representerat här? Ja, här var det både ljud och ljus och mycket folk och sånt. Då får vi se. Då får vi fundera på det.
Mm.
Så först är det bara stopp på de aktiviteterna hos mig. Sedan så nästa steg då är ju, okej, ljud, ljus, folk. Ja, det är inte lika dåligt som det var förr. Kan vi göra det här light? Kan vi göra det lite grann?
Mm.
Kan vi gå och ta en fika på Espresso House, fast inte i 3 timmar, utan i 30 minuter. Och sen går vi hem.
Mm.
Så att man inte tappar bort saker på vägen liksom.
Precis, man inte håller på tills man blir så trött så att man måste bara hem.
Ja, exakt.
Man byter innan.
Exakt. Och på samma gång så måste vi människor ha meningsfullhet i livet. Så en av de jobbigaste sakerna med de här, när man måste vila i början, det är att i princip allting som var roligt också försvann.
Mm.
För att det behöver bli så.
Mm.
I början liksom. Och man brukar jämföra det här med att bryta benet liksom. Det var mycket enklare om du bryter benen, för du har sett gipset.
Mm.
Du har sett kryckorna. Det är liksom ingen som frågar om du kan springa med ut ikväll.
Nej.
Men när man är utmattad så funkar det inte så. Men du är lika trasig liksom som ett brutet ben, så du kan inte gå med ut och fika.
Mm.
Fast ändå så tror du att du kan det.
Mm. Ja, men det är också kanske inte, finns inte så mycket förståelse från omgivningen. Man tycker liksom att, men gud, nu har du varit hemma i 2 månader. Du är bara hemma, skärp dig.
Ja, precis.
Häng med liksom. Eller du kan väl städa när du ändå är hemma. Eller vad det nu är. Liksom.
Och då har vi ju nästa nivå utav problem då. Mm. Och det är ju det. Det tar ju väldigt lång tid och situationen förändrar ju sig. Det är ju det som är det svåra.
Mm.
Att vi har ju en och samma situation i kroppen, men omgivningens situation ändras också. Så vi måste ju hela tiden förnya acceptansen. Mm. Och vi måste förnya vårt förhållningssätt till andra.
Mm.
Och det är jätteknepigt alltså. Så det finns liksom inget... Som jag ser det, så det är nästan ett hån mot patienterna att bara be dem gå hem och vila.
Ja.
Det sker ju inga insatser idag i den svenska sjukvården för de här. Vissa kanske får typ 10 gånger KBT.
Mm.
Vissa får det här. Andra har företagsgrejer som där terapeuten bara tar hand om jobbet.
Mm.
Men
vissa kanske hittar en väg som verkligen funkar för dem med hjälp av något. Liksom sådär. Men så är det inte så att det finns de som hjälper till att hitta vägen, om man säger så.
Och merparten av dem vi träffar där är det liksom väldigt svårt.
De har inte hittat eller de har inte hittat.
Nej, och de har liksom aldrig hittat någon ställe där de kan landa.
Mm.
Och det är väl det vi försöker göra med, alltså, med poddarna och sociala medier och Instagram och sånt där. Det är ju att hjälpa fler liksom.
Mm.
För att vissa av de här sakerna går alldeles utmärkt att göra själva. Så man kan ju börja i någon ända liksom. Mm. Och vi börjar ju alltid återhämtningen.
Mm.
Alltid. Mm. Alltid återhämtningen. Bara för att skapa en struktur där. För att det i alla fall finns energi in. Och ibland så är det så svåra situationer att vi måste in och bryta ännu mer.
Mm.
Vi måste slå in en kil och då kanske vi får göra någonting som där återhämtningen inte kommer in först. Det kan handla om att förändra en situation.
Mm.
Förändra en relation, förändra en arbetssituation. Sådana här saker som vi hör är mycket, mycket svårare.
Mm.
Det här är ju det stora problemet. Jag har ett par stycken sådana där relationen är det stora.
Mm.
Det spelar ingen roll hur mycket vi kommer att försöka få igång din återhämtning. För det är ett stort svart hål på andra sidan som kommer konsumera allt. Vi måste fokusera där. Vi måste se till att lösa det här. För där kommer du hitta mycket energi sen.
Mm.
Och framförallt så hör man med all önskad tydlighet att det där är energin går ur. Så det beror lite grann på. Men merparten är ju återhämtning.
Mm. Och sen tror jag också det, just när man försöker kanske hitta en väg själv, så blir det så här, det är så mycket jag ska göra. Jag ska meditera, jag ska göra yoga, så ska jag promenera och sen så ska jag äta rätt och så ska jag sova och så får man liksom lite panik där. Så det är så,
mycket jag.
Mm.
Ja.
Istället för att bara skala av.
Ja.
Göra en sak.
Ja.
Kanske,
ja, precis. Och de allra flesta människor behöver ju inte mer aktiviteter in i livet. De behöver ju mer luft i schemat.
Mm.
Det är ju det stora liksom. Sen är det ju situationer som är väldigt svårlösta. Där det är barn som inte riktigt lirar eller relationer eller arbets. Sådär. Men då får man ju vara där och jobba.
Mm.
Alternativet är ju att inte jobba alls på det.
Mm.
Och då kommer det aldrig bli bättre.
Nej.
Och det finns också en chans att det här blir sämre.
Mm.
Och så ska vi ju inte ha det. Tänker jag. Och just det här som jag är väldigt noga med, det är den här meningsfullheten. Att man inte slutar uppskatta livet. Att man inte slutar göra de här sakerna som är fina.
Mm.
För att då går det väldigt fort innan det är en depression utav det också.
Mm.
Och just depression och utmattning kan vara jävligt svårt att separera. Och liksom, jag får många frågor på Instagram där. Vad är skillnaden mellan att vara deprimerad och trött och ledsen och stilla på grund av det och just utmattningen.
Mm.
Och ibland så är det ju depression med utmattningssyndrom som det heter nu. Förut hette det utmattningsdepression.
Mm.
Men nu är det depression med utmattningssyndrom.
Mm.
Och ibland är det bara depression.
Mm.
Och det jag tycker är den tydligaste skillnaden med de som jag jobbar med, det är ju att under utmattningen så kan det ändå finnas intention att göra saker. Fast energin räcker inte.
Mm.
Under depressionen så finns det ofta ingen intention heller. Utan det är bara en passivitet, en håglöshet.
Mm.
Som är kopplad då till någon form av ledsenhetskänslor.
Mm.
Så där brukar jag hålla ett öga. Sådär. Sen går det ju att kolla. Det finns ju formulär som kan hjälpa oss att titta på det där.
Mm.
Och om vi misstänker att det är depressivt någonstans så kollar vi ju det. Ganska snart.
Mm.
Men det kan vara lite svårt att hitta den. Depression är ju någonting helt annat, va? Det är ju ännu svårare.
Ja, kanske ett helt eget avsnitt.
Det är ett helt eget avsnitt. Ja, där ska vi nog ha med oss typ Tompa eller någon från KBT-struktur. Som är duktiga, som jobbar kliniskt med det där. Men det är ju alltså en stor del av depressionerna när de kommer. De som i alla fall är utlösta av vardag och livet. Det är ju att det saknas meningsfullhet helt enkelt. Det saknas saker som ger. Och det finns liksom ingen plus på kontot. Och vi människor måste ha det. Det är liksom en mänsklig grundförutsättning att ha det bra i livet också. Sedan blir vissa nedstämda lite grann och andra blir jättenedstämda. Men i grund och botten så måste vi ha det. Men utmattningen gör att det är svårt att få. Man orkar liksom inte. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att ha med det i återhämtningsstrukturen. Som vi har också då. Där det ju gör roliga saker. Är ju väldigt centralt där liksom. Men också sömn, mat. Och låta hjärnan vara. Och så träning. Rörelse liksom. Och hur är det med det där då? När vi ändå kom in på den ämnet där. Träning och utmattning.
Man gör det som går.
Ja, fast om jag då är en high performer.
Ja.
Så kommer det gå ändå.
Ja, men det är ju där man behöver ha någon utifrån som sätter de här ramarna, tänker jag.
Mm.
Att nu är det så här. Du ska gå 3 varv runt bordet.
Ja.
Och sen så ska du ta det lugnt.
Ja.
Och göra någonting annat. Så att man sätter ramar för vad som är rimligt för den personen där och då.
Ja.
Utifrån hur situationen ser ut nu.
Mm.
Och sen så får man ju prata om att ja, men du kommer få tankar om att det här är meningslöst för att det bara är 3 varv runt bordet.
Ja.
Och ska det vara träning så ska det vara på det här sättet.
Mm.
Så här har jag gjort tidigare.
Mm.
Omvärdera upplevelsen av vad som träning är liksom.
Mm.
Du behöver inte vara crossfit. Det kan vara 10 minuters promenad.
Ja.
Mm.
För det är det som funkar just nu. Men det är också väldigt svårt där och det kopplar vi till självbilden.
Mm.
Det här är vad jag anser mig. Det här säger min spegelbild att jag borde klara av. Och så alltså fort inte det stämmer överens längre så blir det en väldigt jobbig upplevelse. Det blir en väldigt jobbig känsla.
Ja.
Men jag tänker så här att första grejen som jag tänker på med träningen är att du inte ska bli tröttare.
Ja.
Mm.
Du ska inte bli tröttare fysiskt. Alltså influensakänningar i kroppen eller matthet i kroppen.
Nej.
Efter en förhållandevis enkel grej.
Nej.
Ska definitivt inte bli mer trött i huvudet.
Nej.
Det är viktigare. Och du ska kunna göra det imorgon igen.
Mm.
Så tänker jag.
Mm.
Om det är grundförutsättningarna någonstans. Då kanske man, ja men fan, då kan jag inte gå mer än en kvart. Nej.
Nej.
Det är skitbra. Då går du en kvart imorgon igen. Och om 2 veckor så kan du gå upp i 25 minuter om dagen.
Mm.
Och så stegar vi upp så.
Mm. Att det ska ju inte vara att man är utslagen dagen efter. Det är
precis. Nej,
eller flera dagar efter.
Ja, eller flera dagar efter.
Och det är ju det som folk också kanske förknippar med träning. Att man ska vara trött.
Mm.
Ja.
Liksom
ska
att man
svettas.
Precis.
Ja.
Du ska ha presterat. Mm. Tävlat.
Ja. Mm. Du ska ha tävlat på träningen.
Ja.
Mm. Det är ett bra uttryck.
Och en träning på en timma. En gång.
Ja.
Var fjärde vecka. Får du sämre effekt av jämfört med om du skulle göra nu en kvart varje dag kontinuerligt i en lång tid framöver.
Ja.
Men det är ju svårt att se där och då.
Ja, det gör man inte. Det är ju det här liksom man sitter i stormen själv. Precis som att man inte ser att man eldar ljuset i bägge ändar och man ser inte att man är på väg in mot väggen. För att tempot är så högt och det gör att hjärnan inte har någon förmåga att separera liksom känslor från förnuft.
Mm.
Så svart på vitt så kan man ju säkert alla som lyssnar. För, alltså, om vi förklarar vetenskapligt att det är mer effektivt för kroppen att röra sig varje dag än 3 gånger i veckan. För att vi är gjorda för rörelse och förflyttning och så vidare.
Mm.
Och du får mer rörelse gjort på 7 dagar om du gör det varje dag än om du gör det 3 gånger på en vecka.
Mm.
Även om du gör det 1 timma per gång.
Mm.
Så är det mer rörelser när söndagen har kommit.
Mm.
Sådär. Och om det nu är rörelsen som vi är ute efter för att som är liksom medicinen för utmattning.
Mm.
Så går det lätt att förstå på pappret. Men just där och då så kommer det inte kännas så.
Nej.
Och det måste man ha respekt för.
Mm.
Det är så här det funkar liksom. Det är inget konstigt.
Mm.
Det, ni som lyssnar här är långt ifrån ensamma de här grejerna. Så det funkar ungefär likadant hos alla. Mm. Det är också därför vi kan prata om det generellt.
Ja.
Det är också därför vi vet om att väldigt många kommer känna sig träffade. Mm. Men med psykologigrejer och de här mentala sakerna så vill vi ju egentligen inte prata generellt. För det Nej. Finns så fruktansvärt mycket faktorer som skulle kunna göra att det stämmer just hos er.
Mm.
Men i det här fallet så är vi lugnare med det faktiskt. För det här är fan med most of the people, most of the time alltså.
Mm.
De flesta har, det har någon form av paraply kan man säga. Där de flesta finns under. Sedan så är det avvikelser, men de ser man jävligt fort om det är någonting annat. Och det är också, ska vi kanske inte gå in på det utan att läka det här, men jag tycker själv att det är ganska tydligt att se när det är utmattningssyndrom och när det är något medicinskt. Så.
Vad ser du då?
Det är en annan typ av trötthet liksom. Det är en annan typ av intention i huvudet och det finns liksom ingen, det finns inga noder i livet som skulle kunna skapa den här utmattningen, utan det är trött i alla fall.
Mm.
Det är liksom, det är okej hemma, det är bra jobb, det finns stålar, det är lugna barn. Och ändå är hon pangtrött.
Mm.
Okej, men kolla vi tillbaka lite i uppväxten och sådär. Nej, okej, men det verkar lugnt liksom. Och då har jag för lite faktorer för att gå på det spåret.
Mm.
Då går jag över på det somatiska stället. Och då är alltid, är det en kvinna så är alltid första stället är järnbrist.
Mm.
I 100% av fallen. Det är liksom, har du kollat detta? Nej, då gör vi det först. Så. Både det ytliga hobbyvärdet och det påvärdet. Så du måste till barnmorskan. Eller till vårdcentralen. För att kolla detta. För någonting inte, stämmer inte här liksom. Och är det inte det, så kollar man också på ämnesomsättning, Levaxin och liknande. För det är väldigt vanligt problem hos kvinnor. Speciellt om det har funnits i släkten då.
Mm.
Om det finns struma och liknande. Alltså sköldkörtelproblematik. Kan också skapa en väldigt stark trötthet. Så det är svårt att förklara riktigt. Men det är någonting där. Är att man är lika trött. Man har liksom inga pigga episoder på dagarna. Och när man är utmattad så blir det ofta så att ibland så har man liksom en timme där det är full fart.
Mm.
Och så känns allting grymt. Och sen så timme två så slocknar man.
Mm.
För att helt plötsligt så fanns det energi där. Eller adrenalin. Eller vad det är som gör då att det kommer en boost på något vis.
Mm.
Fum, och så funkar det. Och så tror man att det är bra. Och så går man ner i däck igen två timmar senare.
Mm. Men så fattar man inte vad som händer.
Och så fattar man inte vad som händer. Men de här medicinska grejerna, det, liksom, det tar aldrig slut. Det finns inga upp. Mm. Någonstans. Så det är där jag brukar börja. Sen är det ju, alltså vi är ju inga läkare. Så det där, det nästa kommentar där är att du måste gå till vårdcentralen.
Mm.
Och kolla det här. Så. Och ofta så dyker det upp där då. Ja, men jag har jättemycket menstruation. Eller jag har haft lågt järnvärde förut. Men jag äter inga tabletter längre. Så tröttheten är inte alltid. Alltså människan som har tröttheten kan ha information som de inte vet är hjälpfull. Det är därför måste vi prata så mycket och därför måste vi gå på olika spår för att försöka få fram. Har du någon annan information till mig här nu liksom?
Mm.
Och ibland så, om jag provar att äta vegetariskt nu. Mm. Okej, hur länge då? Och 4 veckor. Okej, ska vi se här. Hur äter du då? Och så dyker det upp där, finns både proteinbrist och B12 och kreatin och allt möjligt som inte stämmer. För att man har halkat fel liksom i maten helt enkelt.
Mm.
Och så får man korrigera det och så vaknar de till igen. Så att det finns ju fler orsaker till trötthet än en utmattning. Mm. Och där behöver man ju kolla.
Det finns ju många olika sjukdomar också. Jag har haft klienter där man liksom har undersökningar i år liksom.
Ja.
Innan man hittar vad det är.
Ja, absolut.
Så det finns ju som sagt, allt är inte utmattning, allt trötthet.
Nej.
Och allt är inte liksom lätt att hitta heller.
Nej, så är det ju. Så man behöver ju kolla av det viktigaste. Mm. Först sådär och Det jag kan tänka är att om vi vet om att det finns en situation, en stress, en väldigt hög nivå av prestation i livet eller en hög stress i livet, då kommer tröttheten och sannolikt vara utmattningsrelaterad. Så. Det är i alla fall den som är huvudmisstänkt väldigt länge fram tills. Och även om man skulle hitta de medicinska orsaker så kommer utmattningen fortfarande vara betydande.
Mm.
Och då måste vi ändå göra de här sakerna. Mm. Ofta är det tyvärr så här också. Att de som är högpresterande, väldigt kraftig driv, vill lösa problemet. Det kan ibland bli så att de fastnar på det somatiska, att de fastnar på kroppen och vill lösa det. De vill hitta en orsak som inte finns. De vill hitta en ämnesomsättningsproblematik, de vill hitta en järnbrist, de vill hitta någonting som är fel. Googlar man trötthet så har vi i stort sett alla typer av sjukdomar som skulle kunna ge detta. Och då får vi en annan typ av problem. Då måste vi hjälpa upp liksom det mentala som faktor, som betydande faktor i deras liv. Och trycka ner det andra. Men de har kollat allting på vårdcentralen. Du är färdig där. Det finns liksom ingenting mer. Men samtidigt så har du den här jättesituationen här borta. Och där är väl det svåraste då, kan jag tänka, i de här typen av patienter.
Det kan vara smärta också, tänker jag.
Absolut.
Att man har ont någonstans liksom.
Precis, men det är väl inte den som ska göra mig trött. Det är ju ont, liksom.
Men att de vill ha förklaring till smärtan, när jag liksom, som kanske inte finns.
Det var så mycket enklare om man bara kunde, om det bara var en sjukdom som man kunde ta ett piller mot. Och så hade allting varit över. Och det är lite grann som en enhörning, man. Ibland så, visst, för all del, det finns. Men det går ganska fort för sjukvården att kolla av det. För vi är väldigt duktiga på det där. Vi kollar blodprover, pam, pam, pam. Och så ser vi, men det är ingen avvikande ämnesomsättningsnivå. Det är ingen avvikande hjärnnivå. Du har ingen fel i levern. Och blodet ser bra ut. Så, det finns inget uppenbart här. Däremot, din stresssituation, den är uppenbar. Då får vi nog börja mäcka med den.
Precis. Stress kan ju sätta sig mycket fysiskt.
Ja, gud då. Det är väldigt sådär. Så att om vi skulle dra ihop säcken på det här med utmattning. Nu har vi varit överallt och ingenstans. Jag tänker att det viktigaste är att ni som lyssnar, som känner igen er, att ni kan identifiera med mycket av det vi har pratat om, men som ännu inte har liksom blivit utmattade. Nu är det ju hög tid att bromsa på olika sätt. Se över liksom situationen. Vill ni verkligen ha det så här? Ta den funderingen. Ni som lyssnar på den här och som antagligen har gjort i omgångar, eftersom ni kanske inte orkar lyssna på en hel full timme, där vill jag nog rekommendera att om ni inte har gjort insatser för just beteendet eller liknande, så är det ett bra ställe att börja på. Och ni som har varit dåliga länge, där är det definitivt rätt ställe att börja på. Sådär. För det är någonting som gör att ni fortfarande är trötta. Så är det. Och vetenskapen stödjer inte att det blir permanenta skador direkt ännu. Så att för väldigt många, om det hände för väldigt många år sedan och ni fortfarande är panknaströtta, så har det antagligen blivit bättre. Men det är ju någonting som gör att ni inte kommer vidare. Och det är möjligtvis så att ni vidmakthåller situationen genom att passa på att göra grejer när det finns energi. Göra lite för mycket varje dag. Slarva lite med sömnen. Äta lite för lite. Ha lite svårt liksom att hålla ner känslorna när de blir upprörda. Sådana här saker. Och det kan räcka i de här situationerna. Så tänker jag.
Som mentala verktyg.
Ja, faktiskt. Skulle jag säga. Och när det gäller träningen då. Lite grann varje dag är ju våldsamt mycket bättre än 3 pass i veckan. Så hitta en nivå som ni kan göra varje dag. Promenad, cykel. Och helst då aktiviteter som höjer pulsen lite.
Kanske så. Inte tänka träning. Om man är väldigt van vid högintensiv intervallträning. Så kanske mer tänka rörelse.
Ja, precis. Aktivering.
Man inte fastnar vid.
Genomblödning, aktivering. Är väl typ det jag tänker mig. Ja. Men det tycker jag vi nöjer oss.
Ja.
Ja. Nu var det gött.
Ja.
Ja, helt slut.
Lite så.
Ja, helt slut. Nej då, det är okej, det är okej. Kalorius.se om man vill komma i kontakt med oss. Bara höra av sig där. Så kan vi höra av oss till er och se vad vi har med oss till bordet. Just de här sakerna vi pratade om idag med utmattning, de går exceptionellt bra att jobba med online. Det gör vi säkert 50% idag. Och det är en videokonferens där vi pratar helt enkelt. Kolla hur läget ligger och vad det finns för jobbigt just nu. Och så pratar vi om det, olika färdigheter och lära upp hjärnan och hur man ska kunna skapa en bättre vardag. Och det blir lika mycket en utbildning som det är träning. Alltså vi förväntar oss att individerna ska klara sig själva efter vi är färdiga. Man ska inte behöva Kaladius eller någon annan jävel för sina besvär. Liksom. Så man ska äga situationen själv och det är mycket det vi jobbar på då. Så kalorius.se, gå in där, kolla. Så kan vi höras.
Yes.
Och annars så är vi nöjda från Sävedalen.
Yes.
Ja, så är vi. Ha det gött.
Hej. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.